Någonting som jag ofta brukar predika om, eller har gjort i alla fall förr, och som flera av er som har hört mig predika tidigare under en längre tid, det har varit Jesu återkomst och ämnen som berör det. Och det har varit liksom en passion i mitt liv, det här med Jesu återkomst och det som hände före Jesu återkomst, just under själva återkomsten, och sen efter då, det som efterföljande scenarierna. Jag kan predika ur texter som Lukas 21 till exempel. Det talar om olika tecken i tiden som beskriver vad som ska hända innan Jesus kommer. Krig, enorma naturkatastrofer. Elände överhuvudtaget, alltså, som ska föregå Jesu återkomst, makt och härlighet. Jag skulle kunna tala om det riket som kommer att träda in när Jesus har kommit tillbaka. Alltså det fredsriket som blir, det messianska fredsriket. Som kommer i sin fullhet då att träda in i världen. Alltså när Messias, när Jesus ska vara kung på jorden. Det ska vara fred i 1000 år innan Guds slutliga dom inträffar och nya himlar och ny jord till slut skapas. Och jag har faktiskt ägnat åtskilliga timmar, kan man säga, åt både att studera det här ämnet och att undervisa i det. Väldigt mycket tid har jag lagt ner på det här, särskilt tidigare. Och jag skulle kunna hålla väldigt långa utläggningar egentligen om vad som egentligen, detaljer i allt det här, alltså kring det här skeendet. Tecken som pekar på att återkomsten snart är här. Jag kunde beskriva det där fredsriket jag pratade om, liksom det står i Gamla testamentet att svärden ska smigas. Jag har fått någon snurr på rösten idag. Smidas. Akrobatera tungan. Smidas heter det, till plogbillar. Folken, de ska sluta kriga, står det. Sjukdomar ska inte mer finnas, och inte ens djuren faktiskt ska skada varann. Det är vad som står i Gamla testamentet om det här messianska fredsriket som ska komma. Och allt det där, jag tror verkligen av hela mitt hjärta att allt det här, det kommer att ske. Jesus kommer att komma tillbaka med makt och härlighet. Det kommer att ske säkert förr än vad flera av oss tror. Kanske till och med tidigare än vad jag tror. Guds rike ska upprättas i all sin fullhet. Och Jesus ska vara kung på jorden. Han ska regera över hela jorden. Det ska bli fred och allt det här som vi pratar om. Men det som ändå ligger närmast hjärtat just idag och även den sista tiden på något sätt, det är inte det här kommande gudsriket, hoppet som ligger där framme, utan det är faktiskt faktum att Guds rike faktiskt finns här och nu mitt ibland oss med allt vad det innebär. För ni vet att när Jesus undervisade om Guds rike, så undervisade han inte bara om det där kommande gudsriket, alltså att det kommer bli fred en dag när han har kommit tillbaka och allt det här, utan han predikade faktiskt om att Guds rike redan har kommit till världen i och med honom. Det första Jesus säger, som återges i Markus evangelium, det står i Markus 1:15, att tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Vad var det evangeliet handlade om? Alltså det glada budskapet. Jo, att Guds rike nu var här, och därför ska man omvända sig och tro på detta. Guds rike är nu här. Och det var det som var kärnan faktiskt i Jesu budskap. Nu är Guds rike här. Nu har Gud kommit till jorden. Omvänd er och tro på budskapet. Men vad innebär det där? Inte har det väl blivit fred på jorden sedan Jesus kom hit. Inte har sjukdom försvunnit, och nog käkar djuren fortfarande upp varann. Ja, de gör det. De vilda. Det är sant, men Jesus kom ändå med Guds rike. Inte nog med att han kommer, han bredde ut det genom sin verksamhet också. För ni sa att Guds rike är ju inte i första hand ett rike med geografiska gränser, precis som Sverige. Vi kan rita upp Sverige på en karta och så ser vi, där är Sverige. Det här är Sveriges Svea rike med kung Carl Gustav den 16, eller Carl den 16 Gustav. Utan Guds rike är i första hand det område där Gud tillåts regera. Det är alltså inte ett geografiskt ställe, utan det är en plats där Gud får vara kung, helt enkelt. Guds rike finns där Guds vilja får ske. Vi ber er, Fader vår, att ske din vilja, tillkommer ditt rike, alltså tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen. Så att det Guds vilja sker, där är Guds rike. Och en dag i framtiden så kommer Jesus med buller och brak att gripa in i världen. Han kommer att komma tillbaka, så han kommer att låta det här Guds riket i all sin kraft blomma ut i makt och härlighet. Men jag tror att vi redan nu kan få del av det här kommande Guds rikets kraft faktiskt. För när Jesus gick omkring och undervisade om det här riket, och demonstrerade han också hur Guds riket var. Han gjorde det genom att mätta de sjuka eller de hungriga. Han befriade de besatta. Han botade de sjuka. Han förläst syndare. Och det är sånt som ska känneteckna det framtida messianska fredsriket också. Det ska inte finnas någon sjukdom mer. Det ska inte finnas någon hunger. Det ska inte finnas någon fattigdom. Det ska inte finnas någon synd och så vidare. Och allt det där, det gjorde ju Jesus redan när han kom. Så att riket finns alltså här hos oss redan nu, men det är ändå samtidigt det här framtida hoppet. Man skulle kunna prata väldigt mycket om det här med Guds rike. Jag har också gjort det vid tidigare tillfällen och kommer garanterat att göra det fler gånger. Men idag ska jag vilja fokusera speciellt på en aspekt av det här Guds riket. Och det är faktiskt kroppsligt helande. Ni vet, att undervisa och att be för sjuka, att praktisera det här med helande, det är någonting som många kristna kyrkor sällan gör, som vi i våra sammanhang kanske sällan gör fastän vi borde. Och det är trots att Bibeln faktiskt är sprängfylld med material som handlar om just helande, kroppens helande. Att Gud inte bara bryr oss om vår inre människa, utan bryr oss också om vår yttre människa. Gång på gång läser vi evangelierna hur Jesus predikade evangeliet om riket, och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Det är Matteus kapitel 9, vers 35 och 36. Det står också att han förbarmade sig över de som var sjuka bland dem, och han botade dem. Matteus 14, 14. Och flera gånger står det att han botade alla sjuka, eller att alla som rörde vid någon blev friska. Alltså alla. Det finns inte ett enda tillfälle i evangelierna där det kommer en sjuk till Jesus och ber om hjälp, och Jesus säger nej, jag kan inte bota dig idag. Inte ett enda tillfälle. Om någon av er har något sånt tillfälle så kan ni ju visa det för mig. Men nej, inte en enda gång. Jesus botade alla som kom till honom utan undantag. Och för att förstå det lite bättre, för att liksom förstå Guds inställning till sjukdom, Guds inställning till lidande och varför Jesus gjorde det här, så kan det vara bra att gå tillbaka en smula i historien för att se var sjukdomen egentligen kommer ifrån. Alltså, varför finns det sjukdom och lidande i den här skapelsen som Gud har skapat god? Jag menar, Gud är god, Gud är allsmäktig, ändå finns det ondska i världen. Och det är en fråga som folk har grubblat på i alla tider. Hur kan det komma sig? Var kommer sjukdom ifrån? Var Guds vilja och plan att hans skapelse skulle drabbas av sjukdom, lidande och död? Alltså, svaret på den frågan måste bli ett nej. Därför att om Guds vilja hade varit sjukdom, om Guds vilja hade varit lidande, då skulle inte han ha sänt Jesus, och då skulle inte Jesus ha botat alla som kom till honom. Utan då hade Jesus sagt, nej, men det här är Guds vilja, du får bära din sjukdom, gå i frid. Men det gjorde inte Jesus, för han botade alla som kom till honom. Så sjukdom har inte sitt ursprung i Gud, utan sjukdomen har sitt ursprung någon annanstans. Och det ska vi se på. Vi vet att väldigt mycket faktiskt, det är faktiskt så, väldigt mycket av våra frågor får sitt svar i Bibelns tre första kapitel i boken, där det beskrivs hur Gud skapar himlen och jorden. Han skapar jorden perfekt och underbar. Han skapar den till en fulländad plats faktiskt. Och han fullbordar skapelsen sen och sätter människan att råda och förvalta över skapelsen som liksom pricken över iet. Och så konstaterar han i första Mosebok kapitel 1 och vers 31 att den hade skapat var mycket gott. Alltså, det var mycket gott. Innebär det då att sjukdom och lidande som finns i skapelsen idag är någonting mycket gott? Nej, det gör det inte, utan det innebär att sjukdom och lidande kort och gott inte fanns i skapelsen vid det där tillfället när Gud sa att det var mycket gott. För som vi känner till så hände ju någonting där. Det hände något katastrofalt, och det var att Satan, alltså den gamla ormen, han frestade människorna. Vi vet att människorna föll för hans frestelse, och de vände helt enkelt Gud, sin skapare, ryggen. Och det mandat som de hade fått att råda över skapelsen, att förvalta över skapelsen, det överlät dem på så sätt i djävulens händer, kan man säga. Alltså, inte nog med att människan förlorade gemenskapen med Gud som de var skapade att ha, sen den inre livsgemenskapen med Gud, utan själva skapelsen hamnade under förbannelsen. Hela alltihopa som människan hade blivit satt att råda över, det hamnade under förbannelse, det hamnade i den ondes våld. Det står i Nya Testamentet i kapitel, första Johannes brev kapitel 5 och vers 19, att hela världen är den ondes våld. Man skulle kunna säga att Satan ockuperade skapelsen helt enkelt. Han gjorde intrång, han lade under sitt, under mörkrets rike. Det är liksom under ockupation av mörkrets välde. Och det är i detta, alltså i mörkrets rike, i djävulens rike, det är där som sjukdom och lidande har sitt yttersta ursprung. Det är därifrån det kommer. Alltså, sjukdom är i början på död, och döden kom in i skapelsen genom syndafallet. Syndens lön är döden. Så sjukdom kommer inte från Gud, utan det är någonting som inkräktar på och liksom bryter ner det ursprungliga goda som Gud har skapat. Det är alltså tvärt emot någonting gott och skapat. Det är någonting som bryter ner. Så att sjukdom är inte någonting som Gud vill, utan någonting som han med kraft bekämpar. Och jag tror att det är jätteviktigt att förstå det. Det står till och med att döden är den sista fienden som Jesus ska lägga under sina fötter slutgiltigt. Det är alltså Guds fiende. Och det är ljuset av det där som man då måste förstå Jesu budskap och demonstration av Guds rike, alltså hans budskap om riket och demonstrationen om av riket. För att när han kom in i världen, då var det under ockupation av mörkrets rike. Och när Jesus kom in i världen, då blev det en konfrontation med djävulen och det rike som han stod för. Det är för att Jesus kom med Guds rike och han bredde ut Guds rike i den här världen som var ockuperad av Satan. Det står i 1 Johannes brev kapitel 3 och vers 8 att Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar. Och det gjorde han bland annat genom att bota de sjuka, genom att driva ut demoner ur besatta, han befriade dem, han väckte upp döda, han gav de sjuka eller de fattiga mat, etc. Och han pekar i flera olika tillfällen på att det här var saker som var frukter av just att Guds rike hade kommit. Det finns ett tillfälle när Johannes döparen skickar några lärjungar för att fråga Jesus ifall han verkligen var den här messias som skulle komma. Ifall han verkligen var den som Johannes hade ropat ut skulle komma och liksom uppfylla. Var en messias som kommer fredsriket. Och då står det så här i Lukas kapitel 7. Och från den 20:e versen kan vi läsa hur Jesus svarar på Johannes döparens fråga. Det står i Lukas kapitel 7 vers 20. Männen kom då till Jesus och sa: Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga om du är den som skulle komma eller om vi ska vänta på någon annan. Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar, och många blinda fick synen tillbaka. Han svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska ska bli rena, döva hör, döda uppstår, och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull. Alltså Jesus visste att när Johannes fick höra de saker som hände runt omkring Jesus, då skulle han förstå att Jesus verkligen var den som skulle komma med Guds rike. Därför att alla de här sakerna som Jesus gjorde, det som Jesus beskrev, det var sånt som skulle utmärka det här messianska fredsriket, det som gamla testamentet hade predikat om. Det var ju helande, frihet och så vidare, frälsning. Så att Jesus kom alltså för att besegra djävulen, han kom för att bekämpa hans rike, han kom för att breda ut Guds rike, sitt rike. Och själva grunden för att det skulle kunna ske, det var ju det som hände på Golgata kors. Alltså det som Jesus gjorde där för 2000 år sedan. Det var där som han la grunden för detta. Det var där som han besegrade djävulen. Det var där som han slutgiltiga domen över djävulen faktiskt föll. Det står i Hebreerbrevet kapitel 2 vers 14 att Jesus blev människa för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld. Det vill säga djävulen. Genom sin död skulle han göra den maktlös. Det som skedde på korset, det tror jag utgör grunden för någonting väldigt, väldigt djupt. Inte bara inom situationstecken syndernas förlåtelse, utan också för kroppens helande faktiskt. Det upphävde konsekvenserna av själva syndafallet. Det som hände när människan föll i synd, när människan vände sig bort ifrån Gud med alla dess konsekvenser, det upphävdes ju med att Jesus dog på korset. Jag tror att det är också där vi slutgiltigt kan förstå allt som den kristna tron centreras kring. Profeten Jesaja, han profeterade ungefär 750 år före Jesus om korsfästelsen. Det står i Jesaja kapitel 53, det är ett ställe som jag ofta återkommer till. Det beskriver Jesaja vad Jesus gjorde profetiskt i förväg. Det står så här från kapitel 53 och vers 2. Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all våran skuld lade Herren på honom. Vi får alltså veta att straffet för våran synd blev lagt på Jesus för att vi skulle få frid. Vi får också veta att på samma sätt som Jesus på korset öppnade vägen till förlåtelse, alltså syndernas förlåtelse, till frid med Gud, så bar han också på korset våra sjukdomar och öppnade vägen till kroppsligt helande. Det står att genom hans sår är vi helade. Det var liksom inget halvdant jobb Jesus utförde, utan han utförde ett fullkomligt fulländat jobb på det där korset. Helande och frälsning har sin grund i försoningen. Petrus, han säger så här i sitt första brev i kapitel 2, vers 24, att våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit botade. Alltså djävulens gärningar, inklusive sjukdom, blev verkligen besegrade, om intet gjorda på det korset. Och det fantastiska med det där är att det finns helande att få än idag för oss. Alltså, det finns så. När Jesus sände ut de 12 först, de 70 och sen och senare alla kristna genom missionsbefallningen, så gav han faktiskt mandatet att både predika evangeliet om Guds rike och att demonstrera dess kraft. Alltså genom att bota sjuka, genom att driva ut demoner och så vidare. Och faktum är att det är det som är vårt primära uppdrag. Vi har fått uppdraget att predika Guds rike och att demonstrera dess kraft. Alltså, frukten av riket bör följa det vi gör. Vi har blivit Guds rikes ambassadörer. Alltså, vi har fått mandat av Gud att gå ut med uppgiften att vara Guds rikes representanter, helt enkelt. Guds rike. Men ett rike har ambassadörer som åker till olika länder och för ut budskapet. Och då har de fått en mandat ifrån sitt lands regering att göra vissa saker. Och det är så att Gud tar in oss i sitt rike när vi blir frälsta, och han ger oss mandat att företräda honom, också makt då, alltså att göra de sakerna som hans rike kan göra. Och en del av det uppdraget då, som vi har fått, det består i att bota just sjuka människor, att be för sjuka, de ska bli friska. Och jag tror att vi tyvärr, även i våra sammanhang där vi tror på det här, men en del sammanhang, de tror ju inte på det här. De tror att underens tid är förbi och det här, det finns inte längre. Men jag menar, vi tror ju på det, men ändå så praktiserar vi det alldeles för sällan. Jag tror det. Jag läste ett tag i boken Helandes kraft av John Wimber. Den kan jag rekommendera. Jag läste den för en tid sedan. Och det beskrev John Wimber hur han själv, och John Wimber, han var alltså Vineyard-rörelsens grundare. Hans influenser har varit väldigt stora, inte bara inom Vineyard utan även i andra rörelser. Till exempel Alpha är på sätt och vis en produkt av detta, och New Wine som jag själv arbetar mycket i. Det har fått konsekvenser i stora delar av vår kristenhet. I alla fall, han beskriver i den här boken Helandets kraft hur han själv under lång tid som teolog var väldigt skeptisk. Han var ju pastor och teolog under lång tid. Han var skeptisk till det här med helande. Han tänkte att ja, men underens tid är förbi. Det här upphörde i samband med apostlarna. När vi fick Bibeln, då behövdes inte de här grejerna längre och så vidare. Det finns en del teologer som menar så. Och den tron levde han i. Men av olika skäl i alla fall så fick han upp ögonen för att Bibeln faktiskt lär någonting helt annat. Att Bibeln lär att helande är till för oss idag och att underens tid inte är förbi. Han fick upp ögonen för att Gud är densamme faktiskt idag som han var igår. Och att Jesus vill göra de här sakerna här och nu. Och att vi har fått uppdraget, auktoriteten och kraften att göra samma sak som han själv. Och då började i alla fall John beskriva i boken be för sjuka. Och det gick så långt att han under varje gudstjänst bad för sjuka. Han predikade om helande och han bad för sjuka under varje söndagsgudstjänst i 10 månader. Och det hände ingenting. Inte en enda person blev frisk under den här perioden. Under 10 månader varje söndag så predikade han helande och han bad för sjuka. Ingen blev frisk. Det var ingen framgång. Och folk, de började lämna församlingen, skriver han. För de tyckte, vad är det här för någonting? Vad håller han på med? Och när han själv då höll på att ge upp det här, för det är klart, gör man det och ber för sjuka varenda söndag i 10 månader, det blir många söndagar, och om man predikar om det och så vidare, så händer ingenting. Jag förstår att han börjar ge upp, men då upplevde han i alla fall hur Gud sa till honom ungefär så här, att du ska inte tro på helande på grund av din erfarenhet, utan du ska tro på helande på grund av det som står i mitt ord. Och faktum är att när han fortsatte då beskriver han, då lossnade det plötsligt en dag. Vid en gudstjänst plötsligt så blev, jag tror att det var, han var inte ens förväntat sig, han bad för någon och trodde inte det skulle hända, men då blev personen frisk. Och sen exploderade det där i hans församling och jättemånga människor blev helade, och hela Vineyard-rörelsen har ju varit, i alla fall den tidiga, det var ett stort fokus på just helande och sådana saker. Och det där har fått sin påverkan långt, långt ut i världen. Så det hade vi en man alltså som var uthållig. Trots att allting vittnade emot att det här slutar med det här liksom, så fortsatte han i alla fall. Och då bröt det igenom. Han fick se att det som Gud har lovat, det Gud har sagt, det är verkligen sant. Jag tror inte att vi ska behöva vänta varenda söndag i 10 månader för att få se en människa vi ber för att bli frisk. Utan jag tror att vi kan få se människor bli friska här och nu, just nu. För det är någon som behöver helande. Men det händer faktiskt saker i våran del av världen också. I min förra församling som jag jobbade i Björklinge, så hade jag en väldigt trevlig man som var med i församlingen. Han var också min hyresvärd. Han köpte ett hus när vi flyttade till Björklinge. Det finns liksom ingenstans att bo där. Det är ju en villa ställe om man säger. Och en villa kostar ett par miljoner. Ungefär mellan 1 och 2 miljoner beroende på villans storlek. Men när vi skulle flytta dit och hade vi inte fått någonstans att bo, då hade det blivit väldigt svårt alltså att kunna flytta dit. Så han köpte ett hus, den här mannen. Kontant, misstänker jag. Och sen hyrde han ut det till oss. I alla fall när vi kom dit, då var det så att det fanns en tvättmaskin då, och den var trasig. Och då sa han, ja men då ska jag laga det, jag ska fixa det så han blir lagad, sa han. Alltså, han var en väldigt fantastisk person. Så istället för lagaren så åkte han iväg och köpte en helt ny tvättmaskin åt oss. Den här mannen, det går inte att... Ja, han är otrolig alltså, på alla sätt och vis. Men i alla fall, den här underbara personen, han skulle vara med, och han skulle vara en man 70 år liksom. Han skulle vara en liten farbror. Torvald heter han. Helt underbar. Men i alla fall, han skulle naturligtvis vara med och bära in den här tvättmaskinen också. Korkskalle. Och vad händer när han gör det? Jo, han snubblar på något sätt och ramlar och faller och slår sig väldigt illa. Och det som hände var att han slog i revbenen. Att han slog sig i revbenen. Men han krutgubben som han är, så reste han sig. Nej, jag slagade mig förr. Det var inte så farligt. Jag har väl haft ont förr. Men sen i alla fall så gick det en vecka. Och det gjorde väl ondare och ondare det där. Så efter en vecka, det var en lördag. Då hade han så ont så att han kunde inte stå ut med det här. Utan han var tvungen att åka upp till lasarettet till akuten. Han kunde inte andas nästan för han hade så ont. Och då visade det sig när de röntgade att han hade 2 revbensfrakturer. Jag undrar om inte det var början på en tredje till och med. Så att det var inte så konstigt. Och då sa läkaren, väntar du bara tills om en vecka, sa han. Har väntat en vecka, sa det Torvald. Ja, tydligen så är det så att smärtan på något sätt pikar där uppe efter en vecka. Jag vet inte, pappa kanske vet. Nej, men det var, han hade i alla fall otroligt ont och han hade 2 frakturer. Och de sa, ja, du kommer få dra som med smärtan här i 6 veckor ungefär. Och så skickade de hemma då med ganska starka värktabletter. Och Torvald är väl inte den som tycker mycket om tabletter egentligen, men han var väl tvungen. Sen när de kom hem, då hade de fått inbrott. Det är helt sjukt. Alltså, då hade någon gjort inbrott och snott ett kassaskåp för de här grejer då under den här kvällen när de var borta. Så det var verkligen en otursförföljd kväll det här. Men i alla fall, ett par dagar senare så hade vi en bönesamling. Vi hade bön där varje tisdag kväll i den här kyrkan. Ett gäng glada pensionärer främst faktiskt samlades för att be uthålliga bönepersoner. Och några av dem var verkligen bönepersoner. Så vi kanske brukar vara mellan 8 och 15 stycken. Runt 10 då kanske man var en vanlig tisdagkväll. I alla fall, det var som vanligt den här tisdagsbönen tisdagen efter den här lördagen när han åkte iväg till lasarettet då. Och då satt han och berättade om det här. Och då var det en kvinna där. Hon blev så arg. Alltså hon upptände som någon slags helig vrede över att Torvald hade varit tvungen att råka ut för det här. Att han som var så snäll, först skulle han bryta revbenen då, få fraktur på dem, och sen så skulle han dessutom få liksom inbrott när han var borta på akuten. Så hon blev så arg, så hon bad, han sa det Torvald sen när han vittnade om det här, att hon bad som hon aldrig har bett förut. Han har aldrig sett henne be sådär. Och hon bad i Jesu namn att liksom sjukdomen, att ja, han skulle bli helad helt enkelt. Det skulle bota de här revbenen, det skulle försvinna smärtan. Och hon bad så det dundrade på honom riktigt ordentligt. Och det tror jag inte man behöver göra, men hon gjorde det i alla fall. Men han sa att nej, det hände väl ingenting där. Han kände ingen skillnad den här kvällen. Utan han åkte hem sen och han liksom åt sina värktabletter och så där. Men sen dagen efter, då tog han, jag tror han tog en värktablett på morgonen. Men sen tänkte han under dagen, nej, jag ska ändå se, ja, se liksom om vad som hände här ifall jag inte äter några värktabletter. Och faktum är att när han sen då gick under dagen, så smärtan var borta och han fick aldrig tillbaka sen igen. Så de där 6 veckorna, de kunde de slänga bort någonstans. Vad som hände var att Torvald, han blev helad i sina revben momentant när hon bad. Och jag tycker att det är häftigt att det faktiskt kan hända hos oss. Och det finns ju fler exempel på människor i våra del av världen, i våra närhet som blir helade. Så, är det då Guds vilja att vi ska be för sjuka, så kan det ju faktiskt också vara idé att vi ber för sjuka. God dag, god dag. Och att vi faktiskt också ber med förväntan att de vi ber för ska bli sjuka. För ibland då tror jag att man inte riktigt förväntar sig det. Jag läste till exempel i en bok som heter Livets frågor, skriven av Nick Gamble. Han som är alfa-kursens, vi kan säga grundare, inte grundare egentligen. Men det är han som har utvecklat alfa-kursen i alla fall. Och han som är Mr. Alfa idag. Han skriver i kapitlet just om helande. Hur han hade bett för en person som hade ont i ryggen. Och han hade bett för henne. Och sen hade han, sa han, ägnat alltid åt att undvika träffa henne. För han ville ju inte träffa henne. Liksom, för då kanske frågan skulle komma upp, hur är det? Och då skulle han ju svara att ja, det är fortfarande ont. Och då skulle han få skämmas för att inte hade hänt någonting. Den inställningen hade liksom han när han hade bett. Så hade han väl ändå träffat på den här personen. Liksom stött på henne då. Och ja, det hade väl frågan kommer vara tvungen att komma upp liksom, hur är det liksom, och hade han beskrivit i boken, hade han liksom radat upp med massa argument för varför helande inte sker, liksom varför det inte sker varenda gång, och liksom något långt samtal där som skulle beskriva detta. Och då hade de, ja det är jättebra, så jag blir bra direkt när du bad för mig, och så hade de liksom blivit, ja, vittnat om hur bra det hade blivit. Och då fick han ju tänka till lite grann där, vilken inställning han egentligen hade. Och jag tror faktiskt det är så för oss också, vilken inställning har vi egentligen? Om vi ber för någon som är sjuk, tror vi att den personen kommer att bli frisk? Jag tror att vi kan tro det, därför att Jesus har lovat det. Och vi får tro det, vi får förvänta oss att människor ska bli friska som vi ber för. Nu tror inte jag att vi kommer att få se 100% resultat. Jag menar, så stor tro har inte jag att alla jag ber för blir friska. Men jag tror att om jag inte ber för någon, då kommer ingen att bli frisk. Men ifall jag ber så kommer några av dem jag ber för att bli friska. Garanterat kommer fler att bli friska ifall vi ber än om vi inte ber. Det kan jag säga. Och jag har bestämt mig för min del att jag tänker inte ge upp på det här området. Om John Wimber kunde be varenda söndag i 10 månader utan att det hände något och sen exploderade, det är klart att då kan vi också be för människor vad som än händer. Och vi vet att när vi uthålliga så kommer Guds löften att gå i fullbordan. Människor kommer att bli frälsta, människor kommer att bli friska och Guds rike kommer att få ha stor framgång. Ja, kära Jesus, jag tackar dig Herre att du kom med ditt rike, att du kom med Guds rike in i den här världen, och du konfronterade djävulen och hans rike. Du gjorde djävulens gärningar om intet när du dog på Golgata kors. Tack Herre att genom ditt liv la djävulen under dig, att du stod emot alla de frestelser, alla de prövningar som de första människorna hade fallit för, och att du sedan genom din död Herre besegrade djävulens makt. Du besegrade syndens makt och du försonade oss människor med dig själv. Och du tog tillbaks allt det som djävulen hade stulit. Tack Jesus att ockupationen är bruten och att ditt rike har brutit in i världen. Och att vi får vara dina ambassadörer som går ut i världen. Och kanske inte ja, med diplomati kanske mot människor Herre. Men med kraft och auktoritet mot andevärlden får proklamera att du Jesus Kristus är Herre. Att du har all makt i himlen och på jorden och att alla knän måste böjas inför dig. Och tack Herre att också sjukdomar måste vika. Därför att du är herrarnas herre och du är konungarnas konung. Kom helige ande och gör ditt verk. Det var du som smorde Jesus från Nasaret. Det var du som gav dem kraften att gå runt och göra gott och bota alla som var i djävulens våld. Jag ber nu Herre att du också ska komma över oss Herre och ge oss av den kraften så att vi också kan gå runt och göra gott. Och hjälpa alla som på olika sätt är bundna djävulens snaror. Kom här under den här gudstjänsten. Om det finns någon som behöver din vidrörande, ditt vidrörande, ditt helande. Om det är inre eller om det är yttre. Så ber jag Gud att du ska gripa in och göra ditt verk. Det ber jag här om i Jesu namn. Amen. Amen, amen. Det med att be för sjuka, jag tror inte att det är så att det är bara någon superpredikant på en scen eller en mindre predikant på ett golv. Alltså det är inte alltid bara de predikanterna eller församlingsledning och så vidare som ber för sjuka och gör de här sakerna. Utan det tror jag alla kristna kan göra. Jag tror att alla kristna i princip kan göra allting som beskrivs i Bibeln. Det är inte utvalt för några speciella få alltså, utan det är för alla. Och några tips när man ber för någon som är sjuk, det är ju faktiskt att man frågar personen om man får be. Men vi stöter ju på människor i vår vardag så här, som är sjuka på olika sätt. Och många, när de hör man är kristen, jag stöter på ofta faktiskt ungdomar som säger, kan inte du be för det där och det där och det där. Det är ganska intressant. De tror inte alls, säger de i alla fall, men ändå så vill man ska be för dem. Och ett tips är, om det kommer en sån situation, så gör då det. En del säger man, nej men det kan jag inte göra, det går inte här, det här är en offentlig plats, eller da. Gör det, be för sjuka. Och ett tips är, fråga om du får lägga händerna på dem. Vi gjorde de kristna, Jesus gjorde det, han la händerna på de sjuka och de blev friska. Då kan man fråga, får jag lägga handen på dig på axeln här till exempel? Och är det okej? Ja, då kan man göra det. Och är det inte okej? Ja, då gör man inte det naturligtvis, man måste inte göra det. Ett annat tips konkret är att man kan titta på den man ber för. Jag vet att vi kan blunda och stå, liksom, det behöver man inte göra, utan man kan faktiskt titta. Det är inte så att Gud blir större för att vi blundar, utan man kan se på personen man ber för och liksom se om det händer någonting och se hur den reagerar och sådär. Det är faktiskt ett väldigt konkret tips. Det är lätt att man står och blundar och liksom blir nästan överandlig på något sätt i det där. Ta det naturligt. Gör som Gud, blir människa, som man brukar säga. Gud blir människa. Och tro framförallt på att Gud är med och gör det här. Det var ett par små tips. Nu ska jag lämna över till min far och så ska jag kanske sjunga några sånger. Eller att jag sjunger några sånger. Och känner du att du är sjuk, känner du att du behöver ha det här som jag pratade om, kroppsligt helande, så var då inte rädd för att tillkännage dig, så ska vi be för dig. Och vi kan be tillsammans. Vi är inte så många här inne, så vi kan be tillsammans för den som är sjuk. Det är två eller tre kommer överens om i mitt namn, säger Jesus, det ska också ske. Så säger jag. Och tveka liksom inte, var inte rädd liksom för att gå fram ifall du behöver, utan kom fram om du behöver få förbön, så ordnar vi det.